Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna till MotoGP-podden idag med Andreas Mortensson, med Sandy Berlin och med Mats Melander. Välkomna.
Tackar.
Vad har vi Tobbe någonstans? Har han jetlag efter vår USA-resa?
Ja, Tobbe har fått ledigt idag. Och det låter ju konstigt, för reglerna för MotoGP-podden är egentligen att är man borta så är enda anledningen, giltig anledning, det är eget dödsfall.
Aha,
men,
vi får hoppas att han inte lider av det.
Exakt, men han fick ledigt.
Ja, men vi har ju Malle här istället, så att det kommer bli en bra
podd. Så jag är Tobbe stand-in helt enkelt.
Ja.
Tobbe light.
Tobbe light.
Ja. Vi är precis tillbaka från resan på Kota. Vi var ju med dig och Tobbe på plats. Och hur är det med jetlagen, Andreas?
Min jetlag, jag vill säga att den är ganska bra. Hur är det med er själva? Vi sågs ju senast alla tre för 5 dagar sedan. Fast ja. Då i ett soligt Austin i depån.
28 grader varmt. Ja, jag är rätt seg faktiskt. Det var okej när jag kom hem, men nu några dagar senare blir det lite...
Visst är det så att man tror att det är okej första dagen och sen så smäller det till?
Ja, så är det. Hur är det med dig, Malle?
Både och. Jag är van, fast jag är ännu inte van. Så det är bara att gilla läget. Vaknar man 4 på morgonen och går man upp och sen gör man någonting. Sen går man och vilar lite och sen går man upp igen.
Man tar den tid det tar.
Ja,
ja, så det är det. Nästan bäst att göra så. Är man borta så mycket som du är, så då krävs det nästan.
Ja.
Ja.
Ska vi berätta vem Malle är kanske?
Ja, det kan vi göra. Du kan få berätta själv vem du är.
Jag har hållit på med motorcykel racing väldigt, väldigt många år.
Vad gör du idag då?
Har hand om all material till Trackhouse Racing nu, som vi heter i år.
Aprilias.
Vi åker Aprilia. Ja, så att har... Raul Fernandez och Miguel Oliveira som förare.
Mm. Ja, ni är ju ett rent satellitteam till fabriken, men ni har ju i princip lika bra grejer som fabriken. Du ska ju få berätta senare här lite utförligare om vad det är. Men Andreas, vad hade du tänkt att du skulle börja med då?
Det här blir en matig podd, känner jag. Vill ni ha mer kaffe?
Ja, jag kaffe har ju fullt påsett.
Nej, det är lugnt.
Ja, okej, bra. Jag tänkte vi skulle börja med lite plus och minus. Vi kan ju inte frångå det här, men jag tror att de flesta av våra lyssnare följde med i helgen. Vi släppte lite intervjuer efter varje dag där i Austin. Och jag tror de flesta vet hur det gick. Men jag tänkte vi skulle dra våra plus och minus. Vi får dra ett var, tänkte jag den här gången. Lite recap då. Det var ju Vinales som vann. Dubbelseger, Aprilia.
Aprilia, bra, ja, bra cykel.
Bra cykel där, ja. Före Pedro Acosta.
Bra förare där.
Riktigt bra. Och på tredje plats hade vi ju första Ducati med Inea Bastianini. Av alla Ducati-förare så är det Bastianini som är bäst.
Ja, men det är inte förvånande. Han har faktiskt vunnit här i USA med Grissini.
Jag tycker dock att det är lite förvånande, måste jag säga. Han slår dock Bagnaia, han slår Martin och Marcus kanske bort sig, så han slår Marcus också. Det är ändå lite förvånande. Att Bastianini är bäst utav dem, tycker jag.
Men han är frisk nu. Han är tillbaka i ja. Gammal fysisk form ja. Och sånt. Ja. Innan han skadade sig förra året så var han lika snabb som Pekko.
Då var han väldigt hypad dessutom. Ja. Och alla förra året såg ju fram emot kampen mellan Pekko och Bastianini som vi inte fick se någonting utav tyvärr. Men nej. Det kanske vi får göra i år. Men det var så det slutade i vilket fall som helst. Och så slutade ju Martin på en fjärde plats. Och ni som följde intervjuerna i söndags vet att vi pratade med alla de här fyra förarna. Som jag nämnde, 1, 2, 3, 4. Och dessutom Marquez fick vi tag i. Vi skulle få tag i Bagnaia också. Han var försenad så vi struntade honom. You snooze, you lose.
Mm. Yep.
Eller?
Kommer man inte tid, då får man inte vara med i podden.
Nej, det får man inte göra. Vi åkte och käkade istället. Vi var hungriga efter en hel dag. Så var det. Men ska vi dra plus och minus då? Vem vill börja?
Ja, jag kan börja.
Ja, börjar du då.
Jag har Vinales som stort plus. 2 segrar. Dessutom den killen jag tippat ska ta VM-silver i år. Och ja, en attack som av sällan skådat lika. Han var faktiskt 11 efter att ha blivit avträngd i söndagens race. Och ändå kör han upp sig och vinner. Det slår ju liksom lite hål på det här med att man måste kvala bra. Det går ju bevisligen bra att komma bakifrån när det stämmer.
Ja, det gör det ju. Om man är överlägsen som Vinales var. Då kan man ju starta vad som helst.
På minussidan så måste jag faktiskt säga Honda generellt, men framförallt tänker jag på min VM5 i min tippning, Juan Mir. Han vurpade på lördagen på kvalet. Han vurpade i båda racen från, ja, han låg ju näst sist faktiskt. Han hade nog lyckats ta poäng om han inte hade kört någon kull. Men det är bedrövligt. Killen var världsmästare 2020. Han var VM3 2021. Alltså att han kan köra motorcykel, det råder ingen tvekan om, men ingenting stämmer för vare sig Honda eller honom just nu. Så att det är mitt stora minus. Jag hade ju hoppats att han skulle ja, i alla fall ta sig mål 10, 11, 12 någonstans.
Bara få och spinna vidare lite på det. Det var faktiskt bara en Honda som tog sig mål, både på lördagen och på söndagen. Det var Marini. De andra tre Honda-förarna kraschade ur både på lördagen och på söndagen. På söndagens race så blev Marini 16:e och sist. Han blev 33,5 sekunder efter.
Mm.
Han blev ungefär en sekund efter Alex Marquez som hade lyft upp sin cykel och alltså kraschat och lyft upp den.
Ja, och varit omkörd på sista varvet, så där försvann hans poäng dessutom.
Det går tungt för Honda.
Ja, inget vidare. Och det... Man kan ju dra paralleller med Superbike VM. Det går inte så bra där heller. Men Honda, att inte de lyckas. Honda, sug på ordet. Honda, det är ju största. Mm. Det är ju det alla vill åka. En fabrikshonda. Eller vad säger de alla som har varit med? Repsol Honda.
Ja, det var ju det.
Men inte längre.
Nu är det inte så.
Så att,
jag har ju en liten då från Motegi förra året. En av HRCs gamla chefer som var under storhetstiden. Han är pensionerad nu och vi träffades i depån och skattade lite. Så frågade han bara, vad tycker du, vad händer? Liksom. Då sa han att mycket av viljan och själen att de vill vinna och gör allt för att ha försvunnit lite. Det är för mycket data, folk som sitter där som inte har det på riktigt att vilja göra. Men de håller på att ändra på det. De håller på att ta in de som verkligen vill göra någonting igen. Och det tror han måste komma tillbaka. Liksom.
Det låter lite samma som när Ducati helt enkelt tog in Gigi och la om hela racingverksamheten. Man har gjort en omorganisation hos Honda som inte fungerar helt enkelt. Men nu vill man rätta till det.
Ja, och Yamaha håller på att göra likadant. Mm. Så de två kommer komma tillbaka. Men det tar ju tid. Eftersom Ducati har gjort det på rätt sätt. Och de har haft 10 år på sig att göra det på rätt sätt. Mm. Och man ändrar inte bara på det här på ett par sekunder. Liksom, nej, utan det tar tid.
Jag har förstått. Nej, men då har vi i alla fall mina plus och minus.
Mm. Men jag vill tillbaka till Honda där, Malle. Vad ser du är deras största problem? Alltså, förutom det obvious att de är sist och inte har någon fart. Men...
Nej, men jag tror det där att det är för mycket att man... analyserar inte på rätt sätt och de som ska göra det, fabriken i Japan, de är för statiska. Och de är lite japanska sättet att hålla på då, att de, man hittar någonting, men man är lite för rädd och provar direkt. Medans KTM speciellt, de gör någonting och sen 3 dagar senare då har de producerat och så åker man med det. Medans Honda är väldigt försiktig och Yamaha likadant.
Varför är det så då?
Ja, men det ligger nog lite i för att de har alltid varit så. Så det är det han menade som jag träffade då i Motega, att de måste tillbaka till det där, att vi täljer till någonting i depån och funkar det, då täljer vi till 3 grejer till, så har vi det på alla motorcyklar. Och det är lite så de måste komma in igen liksom, för att komma ikapp Ducati. För motorkraften, det behöver man inte ens prata med Honda liksom, det de har. Det men det är det som sluter motorn, allting resten liksom, som måste få till på ett bättre sätt då.
Hur lång tid tror du det tar innan vi får se en Honda på pallen igen?
Ja.
Alltså med det här nya fördelsystemet så kommer de ju att närma sig. Men frågan är ju hur fort går det?
Ja, men där har du lite också. Nu kommer ju de testar på varenda bana nu. Och är nästan kvar 2 dagar. Testar och så allting sånt. Du ska ha rätt killar som orkar göra det där också. Och några av de teknikerna på GP:erna plus åka på testerna och sen tillbaka till fabriken. Så det tar ju tid hur de än gör. Så jag tror inte de är tillbaka på banan förrän 2026.
Mm.
På riktigt.
Alltså. Mm. Och sen så kanske vi har ett reglementsbyte.
Och sen ändrar vi reglementet då till 2027. Tror jag.
Precis.
Så då är frågan om har de redan börjat tänka på 2027?
Mm. Mm.
För det måste man ju ändå ha lite i bakfickan, att man måste kanske få till alla de grejerna också.
Någonting kommer ju hända till 2027. Och ganska radikala saker. Det snackas ju om 850 kubik till exempel.
Ja, mindre motorer, det tror jag nog redan är spikat. Men det måste officiellt klargöras och lite sånt där. Och sen förhoppningsvis, jag tycker personligen, ta bort alla vingar. Och sen bara ha de här starting device och den de åker med nu och liksom sänker och höjer, och att man bara använder det starten. Och sen får inte använda det under själva tävlingens gång liksom.
Jag tror många är överens om precis samma sak faktiskt. Ta bort de dynamiska lösningarna och vingar och allt det där och inga sänkningsanordningar, möjligtvis i starten. Det tycker jag låter som
för att ha en säkrare start liksom.
Ja,
så är det.
Det var mina plus och minus.
Då får du ta dina, Malle.
Plus och minus, det är en av mina förare då.
Självklart.
Minus var att han hamnade bakom Frankis hoj när han kraschade. Och Frankis hoj snurrade ju runt på banan, så han blev ju omkörd av 5 eller 6. Så då hamnade han tillbaka på 15-16 plats där. Men sen körde plusset då, det är att han körde upp sig. Han åkte tillbaka till den positionen. Och tyvärr med minuset där, hade inte Frankis hoj lagt i vägen, då hade han kunnat vara uppe på kanske 6-7 där i slutet istället. Och, så.
Och då pratar vi alltså om
Miguel Oliveira.
Med Miguel Oliveira?
Ja, för han var ju före Raul innan.
De slutade ju 10 och 11.
Ja.
Raul Fernandez på en 10:e plats, Oliveira på en 11:e. Oliveira måste prestera lite om det ska gå bättre i min tävling. Jag ligger 3 nu. Du har ju hamnat ner nu igen, Sandy, på 10:e plats. Ja. Du ledde ju, jag var ju så stolt över dig och tog printscreen och tryckte upp överallt och tapserade väggarna med det. Men hur går det nu då?
Ja, det är den där jäkla Mir som ställer till det.
Har du Mir?
Jag var ju tvungen att ta honom. Jag hade ropat åt honom som VM-5. Då tänkte jag, jag borde ha tagit Vinales, men han var väl för dyr förmodligen eftersom jag inte tog honom.
Just det.
Ja, MotoGP-poddens tävling, den känner inte du till, Malle, men du ska få se den sen, den är rätt kul faktiskt.
Jag ligger 3 och i MotoGP så har jag just Oliveira och Marc Márquez. Man kan väl säga att de har inte gett de poängen som jag hade hoppats på. Någon av dem. Men det går ganska bra i Moto2 och Moto3. Det är väl det som väger upp. Det är därför jag 3.
Ja, där tog jag tyvärr olyckan Brad Binder. Nej, där en Binder. Lillebror där. Han gör ingen glad just nu.
Han har ju du jobbat med, Malle.
Ja.
Hur är Darren Binder?
Eftersom vi slog världsrekord i antal krascher på en säsong så kan man ju säga att han är ganska hård.
Han är ganska hård, ja. Han gnäller inte.
Han gnäller inte för någonting.
Nej.
Och så är han som en studsboll. Viljan finns ju där, men jag tror han kommer inte bli som brorsan helt enkelt, Brad. tyvärr.
Har han inte talangen eller?
Jag tror han är för mycket direkt och inte kan vara lugn i vissa situationer. Och sen såg man på när han åkte med oss, låg han bakom en bra förare så blev de aldrig av med. Men försvann den föraren, åkte av eller att han kanske åkte om honom, då blev han lite vilse.
Han har problem att köra själv.
Mm. Och ska man vara där uppe i den ligan på den nivån, då måste man ju klara det också. Mm. Du ska ju klara av att leda tävlingen för att bli världsmästare. Mm. Så enkelt är det ju. Mm.
Nu har vi snedseglat iväg ordentligt här på plus och minus och hamnade i motor 2.
Men
lite kul ändå med Malle. Han har ju, det är klart att han är färgad och geve. Det får man ju vara som man jobbar med förarna. Men jag tycker Raul Fernandez är ju ett plus i din värld också. Han tog ju faktiskt poäng i sprinten.
Ja.
Gjorde ju riktigt bra. Och det var ju först på sista varvet som Magnaia, regerande världsmästaren, lyckades överlista honom.
Ja, han var lite irriterad när han kom tillbaka till garaget att han let honom och kom. Han hade tänkt blockera han lite bättre där, men han sa det, han är ju ändå världsmästare, men det kändes ändå liksom.
Mm. Ja, men det är bra. Mårten, vad har du för plus och minus?
Ja, ni har ju inte nämnt Pedro Acosta, så då måste jag ju ta honom på plus givetvis. Det blev 1,7 sekunder efter Vinales. Vad har du att säga om Pedro Acosta?
Världsmästare 2024.
24 till i år alltså?
Ja.
Ja,
ja det där går ju inte att skratta åt heller. För Marcus skulle ju se och lära av Dani Pedrosa 2013 och han var världsmästare. Så att historien kan upprepa sig.
Pedro Acosta ligger alltså 4 i mästerskapet. Han har 26 poäng upp till Jorge Martin. Efter 3 deltävlingar. Och hans 3 första någonsin dessutom.
Exakt.
Ja, det är grymt bra. Det är ju bra. Och numera så är han ju bästa KTM också. Även fast han kör gasgas då.
Mm.
Är det enough said av Pedro Acosta?
Han är ju en talang utöver. Det är ju lite Valentino Rossi, Mark Marquez varning på honom. Han kör ju på ett så respektlöst sätt behandla hojen. Inte mot andra förare, han kör inte fult. Men alltså, han åker ju spår som inte man tror liksom riktigt existerar.
Jag skulle säga att han är mer lik Marquez än Rossi i det här.
Ja, men jag tänker för när Rossi kom in som 125-förare, då flög han ju om folk på utsidor och
vann Rossi sitt andra race i 125?
Ja, det har jag ingen aning om. Det här var ju 96.
Från depån. Det gjorde Pedro Acosta nämligen.
I Qatar.
Han vann från depån. Första racet i sin karriär blev han tvåa. Andra racet i sin karriär så startade han från depån efter en bestraffning och vann racet. Det är bättre än Valentino Rossi.
Ja. Men jag ser likheterna. Likheterna.
Ja, och dessutom så kör han, skulle jag säga, åtminstone på lite sämre material än vad... Alltså, KTM-en är bra, men ducken och prillen är bättre. Håller ni med när jag säger så?
KTM är på väg i kapp.
Ja, men då
har man rätt gubbe på cykeln då så kommer man ju kapp snabbare.
Ja.
Så är det lite i den här branschen. Har du rätt gubbe?
Och sen kör han, som ni säger, han har ju otrolig känsla. Alltså. Riktigt, riktigt bra.
Men han åker motorcykel varje dag när han är hemma också.
Mm.
Han åker fortfarande och leker på go-kartbanorna med minihoja varje dag när han är hemma.
Mm.
Han var, jag vet inte om det, jag hörde att han var uppe i Andorra och åkte med Fabio och Rins och de här på go-kartbanorna. Men han tyckte det var så tråkigt.
Åkte ifrån.
Så han, nej men han gillade inte det. Det var lite så här, så han... Satte sig i sin lilla vän och så körde han hem istället. Så åkte han med grabbarna på vanliga go-kartbanan hemma istället. Så. Hans inställning.
Han åkte med sina homies istället för med stjärnorna.
Ja. Han körde hem istället och gjorde det också.
Bor han i Murcia? Kom han därifrån eller?
Jag är inte 100% säker var han bor. Men han varje dag så han ut och åker där.
Mm.
Med minihojen eller någonting annat och bara gillar att åka motorcykel.
Ja, en skön personlighet har han. Definitivt. Ja. Vi intervjuade honom ett par gånger i helgen.
Mm.
Och första gången han kommer fram där, Matilde och Poncharal sa till om du ska gå till Viaplay. Ja, inga problem. Så kom han närmare sig. Hi boss, what do you want to know?
Ja, enkelt.
Ja, jag blev lite ställd.
Nej, men han är skön. Och sen, jag känner ju hans chefstekniker Paulsen, till och med du vet, svartvita tiden jobbar vi tillsammans i VCM.
Paul Trevathan,
ja,
från Nya Zeeland.
Nya Zeeland.
Ja.
Motocrosskille, och sen jobbade han med Lins, och sen blev han chefstekniker då.
Mm.
Jobbade med Pedrosa också för Mansour. Och pratade lite bara löst, så vi träffas ju liksom på flygplats eller någonting, och frågar han bara, jag njuter.
Mm.
Och då säger en chefstekniker att jag njuter, då vet man att man har en bra förare.
Mm. Du har ju nästan gjort den här resan också, inte som chefstekniker, men när Fabio kom in, Quartararo.
Ja, när vi tog in stjärnan Franco Morbidelli,
ja,
som var världsmästaren, och så tog vi in Fabio Quartararo, som inte ens japanerna kunde säga efternamnet på.
Fick färre motorer och
skruvade ner motorer. Och undrade varför vi tog in honom, kan han köra motorcykel? Mm. Och sen ja, tog det bara på tester där, sen frågade japanerna, vad hette han den där konstigt efternamn? Och sen resten är historia liksom.
Quartararo, som vi sa i början. Det är svårt att vänja av sig, Quartararo, nu blir det Quartararo.
Ja.
Ja, nej, men det var ju ungefär samma resa egentligen som Pedro Acosta, fast kanske snäppet värre nu då, men det var ju en bra resa med Quartararo också.
Ja.
Från, som du säger, inte tippad speciellt högt till
världsmästare. För senare. Pedro är det lite skillnad nu. Alla tippar ju honom högt.
Ja, så är det.
Ja.
Och då kunna hålla den pressen.
Kunna hålla den. Mm. Det är därför liksom att han fortfarande bara skrattar och vill vara.
Han känns så jäkla avslappnad alltså när man ser han i depån och när man lyssnar till, inte bara han säger till oss utan även till andra tv-stationer. Det är så naturligt på något sätt.
Ja.
Jag sa det i sändning faktiskt, men det är också en parallell som man kan göra. Vinales, han har ju inte vunnit på ett tag. Han vann senast, förutom att han vann i söndags, så gången innan han vann så vann han i Qatar 20.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
21 på Yamaha. Det var gjorde han ett klockrent race där. Det var alltså samma helg som Pedro Acosta debuterade i Moto 3. Sug på den.
Mm. Ja. Ja,
det är snabbt marscherat.
Han har inte hållit på så många år, men han har tagit titeln vid andra försöket båda åren.
Nej, inte i Moto 3, det var första.
Var det första? Ja, det var det. Det var Foggia som han lyckades snuva den gången.
Det är möjligt.
Ja.
Men vann han gjorde han en viktig som helst första året. Och sen så det första var, året i Moto 2 så var det
ju... Det var där en binder som satt, det var Foggia i Portimao, ja, och så var det klart för...
Så var det.
Du har kan upp igen.
Ja, så var det. Acosta 26 poäng bakom. Han ligger alltså 5 poäng bakom Bastianini som är 2.
Mm.
Och Malle, du tippar honom som segrar. Ja. Det är inte...
Grejen är, han lär sig ju fortfarande.
Exakt.
Det syndes lite på racet i USA också.
Mm.
Han ledde där ett tag, sen gled han tillbaka ett tag, sen han försvann inte. Utan han gled tillbaka och då såg det ut som han lärde sig hur de körde, liksom, vart de körde, och sen åkte han upp.
Det är det som är också, om vi fortsätter med Pedro Acosta lite, det som är så imponerande är just att han lär sig. För premiären i Qatar, där var det ju verkligen ett sånt race där man såg att det här kommer inte hålla. Han kör slut på sina däck när han höll på att fightas med Marquez och gick om där. Och man insåg där att nu kör han för hårt och han kommer inte ha någonting med detta att göra till slut. Och det hade han inte heller, han droppade. Men han lärde ju sig otroligt mycket. Och samma sak var det lite i lördags på sprintracet. Där lärde han sig också otroligt mycket. För där lurade ju faktiskt Marquez och Vinales lite brallan av han.
Ja, under det racet. Men
han lärde sig. Ja. Han lärde sig av det. Och han gjorde inte de misstagen dagen efter. I söndags alltså. Sen hade han inte farten för att rå på Vinales. Och det hade varit konstigt på andra sidan.
Men den formen som Vinales är just nu så tror inte det är många som...
Nej, men det är ingen...
hade rått på honom.
Nej, jag tror inte heller. Inte om man kommer från 11:e plats och vinner racet. Så då har
det är
man...
nästan första gången som Maverick har gjort något sånt också.
Ja, och det senast man såg honom göra en uppkörning och vinna på det sättet, det var ju Qatar 2021. Ja. Då trodde man ju också, det är det som ska bli intressant nu med Vinales. För då trodde man också, okej, nu är det en ny Vinales den här säsongen. Men sen blev det ju inte alls så. Och sen blev det ju till slut Quartararo som var VM och Vinales fick sparken i mitten på säsongen. Så att... Frågan är, har vi sett den här förvandlingen av, om vi går över till Vinales igen då, du var inne på honom, Sandy, har vi sett den här förvandlingen nu då? Kommer han vara med i årets mästerskap, tror du?
Jag tror det. Mm. Fanns det, även när cykeln beter sig skumt på vissa ställen så ser han bekväm ut. Mm. Och det är, då har man ju fått in det där känslan för sig själv att man klarar det. Mm. Och hade det varit i mitten på förra säsongen så hade han nog droppat ner 5 eller 6 platser bara automatiskt. Liksom.
Exakt.
Men nu, även fast hojen, jag tittar lite på träningarna, det fladdrar på vissa ställen, men det ser inte ens ut som det berör honom liksom.
Nej.
Och då är man inne i den zonen att jag kan åka fort nu igen.
Nej, men han är i en viss zon just nu alltså, det märks. Jag lyssnade lite på vad Massimo Rivola sa också här efter racet, och han påstår ju att vi har varit snabbast här nu i alla tre racen, och med det menar jag att alltså Aprilia har ju varit det ledande märket egentligen. Tänker man tillbaka till Qatar, så var det ju Aleix Espargaró som var grymt snabb på sprinten, blev tvåa där och blev ju tippad att han kommer ju ta hem det här utan problem. Men sen så fick jag ju något dåligt däck där som gjorde att han droppade. Men Aprilia var ju grymt snabba även i Qatar. Och så i Portugal, Vinales vinner sprinten och sen problem med växellådan och kraschar på sista varvet. Men vi vill nog påstå att Aprilia var snabbast även i Portimao.
Ingen press på oss alls då.
Inte alls. Och sen nu tack. I USA så var det ju fullständig dominans med 37 poäng in till Vinales. Så att jag håller nog med om det. Aprilia.
Vem var du på minussidan då, Morta?
Vad har jag på minussidan? Jo, men jag har det vi var inne på lite först här med Bastianinis tredje plats. Jag har lite minus till de två andra GP24-hojarna med Martin och Bagnaia. Jag tycker Bagnaia var ganska osynlig denna helgen. Jag tror att han skulle vara med betydligt högre, för förra året så dominerade han fullständigt här tills han kraschade. Visserligen, men han hade gått om Rins och hade fått en lucka. Och ja, jag tycker han underlevererade den här helgen lite.
Kan det vara press?
Ja, eller så har de det där chattret, både han och Martin, men inte riktigt. Bagnaia brukar inte riktigt säga det. Eller så är det mer problem med GP24 än vad vi kanske trodde inledningsvis på säsongen när vi sa att den är helt dominant. Kanske inte är så.
Nej. Så kan det vara. Jag håller med dig. Han var väldigt osynlig. Det var...
Ja.
Kändes... Men du har ju att vi är i USA också. Där har de har inte varit där och testat så mycket. Så nu när vi kommer tillbaka till Jerez så kanske det är tvärtom igen.
Kan det vara. Kan det vara.
Mm. Fast det är i för sig. Där har alla varit nu i ett par veckors tid.
I Jerez, ja.
Ja, även Aprilia har varit där. Honda har ju varit där. Just jag vet inte hur många veckor Honda har hyrt den där banan. Nu,
just så... Kanske blir annat med Honda där då?
Ja, kan nästa mycket vecka. Möjligt.
Innan vi lämnar Austin och går över på annat. Mm. Vad har vi att säga om Marc Márquez?
Ja, han dominerade ju inte på banan som vi har sett han göra tidigare. Så att, han kan köra motorcykel, han har en bra hoj. Men jag bara undrar i alla fall inte Márquez ser han börjar rinna ut. Att det är ålders... Han börjar falla lite för ålders. Alltså, han har ju dominerat. Han har ju slaktat folk på den här banan. Och nu är han ju med där uppe, men han kändes, även om han körde väldigt bra på sprinten och kom tvåa, så han kändes inte som någon solklar vinnare på Austin den här gången.
Absolut inte.
Och det har han ju så att säga gjort när han inte, han har ju vurpat från ledning och han har ju dominerat på den här banan som han uppenbarligen gillar. Så att, och sen också det här när han går omkull, han säger att det är bromsarna. Han kunde inte säga att de inte tog, för då hade han inte bromsat omkull sen.
Nej, men, nej, men det är ju en annan sak om bromsa tar eller inte tar ju. Jag köper fullständigt hans förklaring, för det, det förklarar lite av de movesen som han gjorde under racet som inte var riktigt naturliga. Det var några omkörningar, jag tänker på Martin in i sista svängen till exempel. Den tror inte jag han hade gjort om han inte hade haft problem med bromsarna.
Jag menar att det var en sån där...
Nej, men han sa ju själv, han fick pumpa två gånger för att den skulle ta. Någonting var vajsing med bromsen, och det var ju det som hände här också när han gick omkull till slut. Att han tog första gången, hände ingenting, och så fick han ta en gång till, och då blev det för mycket tryck samtidigt, och så gick han omkull. Men det är klart att han inte är den här dominanta som han var för 5 år sedan eller 6 år sedan, definitivt, visst är det så. Men jag skulle ändå säga att utan de här bromsproblemen så hade Marcus varit den som möjligtvis hade kunnat tro på Vinales.
Ja, jag tror också.
Hur som helst så har ju racingen blivit mycket bättre i MotoGP utan en dominant Marc Marquez.
Ja, du brukar ju säga det.
För oss som sitter på sidan och tittar.
Ja, men det, så är det ju alltid. Liksom, att man vill ju inte ha någon som är överlägsen. Och så kunde man ju sagt om Rossi med då. Utan Rossi så hade det blivit bättre racing. Men vi vill ju inte se långsammare racing och sämre förare. Vi vill ju se sådana som Pedro Acosta. Ju.
Det eller? Håller jag med om. Vi kan i alla fall konstatera att det var ju ett av de bästa racen på länge. Tyvärr så kom Vinales upp i ledning efter 13 varv. Och det hände inte så mycket från... där han tog ledningen till mål. Det var Bastianini attackera Martin och tog sig på tredje. I övrigt var det rätt statiskt, det cirkulerade. Så att, det hade varit bättre för Vinales hade varit 15 eller 16 där starten. Nej,
vi bara konstaterar att Vinales var helt överlägsen.
Ja.
Men vad säger du, Marcus?
Jag tror han fortfarande håller på att lära sig Ducati. Mm. För även när de var och åkte på, du vet, såna här superbikes i Portimao innan säsongen börjar, så får man ju åka på en standard superbike på Ducati och sånt där. Och då sa de, du kör ju fortfarande Honda.
Mm.
Även när han åkte på en sån, då sitter väl lite ben med. Och jag tror då när man är uppe och så håller man på att fighta, så ska leda ett race i den här nivån som det ändå är. Och då kanske det kommer tillbaka lite i ryggmärgen att ja, men jag har åkt innan man har lärt sig Ducatin på riktigt. Liksom.
Mm.
Så jag tror, ge honom 2 race till. Så kanske det är 1-2, 1-2, 1-1, 1-2.
Ja.
Om inte Pedro börjar
och komma
1-1, 1-1.
Nej, men jag tycker också man ser Marcus att det tar stadiga steg framåt faktiskt. Jag tycker man ser det på hans körning också. Han kör lite annorlunda än vad Martin och Bagnaia gör. Och jag tror att
men de har
kör...
ju åkt Ducati så länge nu. Ja. Så de kan cyklarna.
Ja, det kan de. Men om Marcus kan plocka med sig den körstilen han ändå har lite utav den. Det är klart att han måste ställa om sig. Jag tycker ändå att hans körning, det finns någonting extra där faktiskt. Jag tror det. Jag tror det är precis som med Acosta. Han gör sitt tredje race i karriären. Och Marcus gör sitt tredje på Ducati. Men spännande blir det.
Ja.
Men det var ju en bra möjlighet för Marcus i vilket fall som gick till spillo.
Ja, så är det.
En rolig grej som man såg från depån väldigt tydligt är att Austin finns det ju inga trailers. Där har man ju så att säga uppbyggda hospitality, så förarna går mellan boxarna och de här hospitalerna. De är väldigt tillgängliga bakom påbyggnaden. Och rock'n'roll-showen där det liksom samlas hundratals personer, den hade flyttat sig från Repsol-boxen till Grissini-boxen. Det var ingen som stod utanför Repsol längre, där det brukar vara folksamlingar. Alla stod och väntade på Marquez och Bagnaia och stjärnorna. Så att, det var lite annorlunda mot förra året.
Mm.
Det var ju kul också. Didier kom ut från Ducati och han var ju också överfallen av folk som skulle ha tröjor och hjälmar och signerade. Så att, det tog honom flera minuter att flytta sig de här 30 metrarna från depåboxen till hospitalityn. Men han skrev autografer och log och tog selfies med folk, så att Det var rätt kul att se. Jag stod uppe på en trappa upp på baksidan där i läktaren och tittade ner på det här spektaklet.
Vad säger du annars om... Malle, du var ju mest i din depåboxning, tänker jag. Men Sandu, han fick ju gå runt lite här och titta lite. Vad säger du om helgen i Texas? Hur är det att vara på plats?
Ja, det är varmt. Det är skönt. Det är väldigt annorlunda. Man har på något vis mer koll när man är hemma och tittar på tv på race. Jag har tittat om alla racen när jag kom hem. Det ligger ju kvar i 2 dagar på Viaplay. För att det är mycket man inte ser när man står vid banan och svischar förbi och så vidare. Man ser inte att Darren Binder går omkull och reser upp och kör vidare. Såna. Nu är han där igen. Där. Men det är mycket man missar faktiskt. Mm. Och jag har ju haft sån tur att jag har kunnat gå på servicevägarna. Så jag står ju precis vid Armco-räcket och tittar. Och så har jag ju sett till att ställa mig så jag har en sån här storbildsskärm. Så när de har swishat förbi så behöver jag bara vrida med ett halvt varv och så kan jag följa racet på skärmen. Men ja, det är en helt annan grej och det muddrar ju rätt bra. Och här i Austin är det ju som en stor MC-mässa uppe på inneplan också. Där alla, ja det var ju större än mässan i Älvsjö och mer cyklar att titta på. Och det var folk som körde i sådana här klot med stålbur och åkte 3 hojar kors och tvärs livsfarligt. Och det var musik och det var stånd och mat och foodcourt och öl. Så att, ja, ni gick ju dessutom ett varv runt banan. Det hoppade jag över med mitt onda knä, men...
Nej, vi gick.
Det är härligt. Jag kan, och vi har ju åkt till Åsten, jag har ju varit med där... Det var ju 4:e gången jag hängde på er. Och det finns ju en anledning att jag åker dit också.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra. Mm. Och det är bra runt om. Och så kan man göra sig förstådd dessutom.
Till och med det. Och så kan man gå på Terry Blacks. Ja. Äta barbecue. Mm. Var du på Terry Blacks, Malle?
Nej.
Var du någon på något barbecue ställe?
Nej.
Nej.
Mest garaget. Och...
Italiensk mat är inte fel heller, va?
Nej.
Nej, det funkar.
Men du, de här... Tälten de hade byggt upp eftersom det inte finns några trailers. Det var rätt dyrt att hyra sådana där logement eller vad man ska kalla det.
Mm. Ja, precis. Vi pratade ju med någon som har en liten del i ett sånt där tält. Och det var ju 15 000 euro för att hyra det där. Och för att hyra bord och stolar så var det dyrare än att köpa det på Walmart.
Ja, så att de tar bra betalt för de där. Mm. Men... Ja, men som sagt, de var tillgängliga förarna. De syntes ju ofta ute i bakom depåboxen bland publiken.
Ja. Och för oss är det väldigt lätt jobbat här, för kommenteringsboxarna ligger precis dörr i dörr egentligen med broadcaster-set eller där förarna kommer för tv-intervjuer. Mm. Så man kan egentligen bara gå 3 steg så kommer man in där och sen så är det bara säga vilka förare man vill intervjua och så gör man det. Bra, bra och enkelt för oss som jobbar inom media.
USA är bra.
USA är bra. Har ni någonting mer att säga om helgens race?
Nej, inte mer än att det var bra 100, eller Moto3-race, 125 eller jag får säga. Det var spännande, lite mycket krascher men intensivt in på mållinjen. Vart det nästan dött lopp mellan 2:an och 3:an. Och Moto2, ja, det var väl min gubbe där som jag har i mitt MotoGP-poddens tävling.
Du håller Kanett. På honom.
Pole position och sluta 9 liksom. Ja, nej,
så kan det gå.
Det var ingen vidare.
Jag såg ju som vanligt ingenting av Moto 3 eller Moto 2.
Nej.
Så är det när man jobbar där i bakgrunden.
Ja. Ska vi lämna Austin?
Ja, det tycker jag.
Ja, då går jag över till Malle istället. Hej Malle.
Hej.
Hej. Berätta om dig. Poddlyssnarna kanske inte känner dig.
Stockholmskille. Började väl hålla på med road racing i Sverige samtidigt som Sandy.
Det var det.
Hade en bror som höll på och tävlade.
Ja, det var Micke, Malles storebror, som faktiskt fick mig att börja tävla. Han är 1 år äldre än mig, född 61. Han och Hasse Gustafsson tog debutantlicens och åkte till Karlskoga och vi åkte ju dit på våra gathojar för att heja på dem. Och både Hasse och Micke, de åkte olika klasser, 250 och 350, de kom 2 den helgen och då bestämde jag mig att det här ska jag också köra. Liksom. Och ni jobbar ju på Yamaha både du och Micke. Ja. Och Micke hade ju en grym talang så att, han fick ju faktiskt hjälp från Yamaha där redan första året som avförare. Så att, ja... Och du var ju med, fast du var ju bara en liten, Malle var ju bara en liten snoris på den tiden. Det finns ju en anekdot att Malle har faktiskt varit med på Yamaha D50 reklam i Kalanka. Jag har bilden här i telefonen. Malle var den. Vi behöver någon fota med en D50 moped där. Ja, vem ser yngst ut? Ta Malle på lagret. Så att det är inte illa att ha varit på insidan av omslaget av Kalanka.
Och när sa ni att det här var? När lärde ni känna varandra?
Ja, det är 81 kanske.
Ja, början på 80-talet. Mm. Jag åkte ju bak på brorsan redan när man fick skjutsa när man var 16, tror jag.
Det kanske inte var så mycket, men det var inte så.
Det är länge sedan, det är preskriberat.
Ja. Men sen, Malle var ju med Håkan Olsson i Spanien 93 på någon turné. Och då träffade ju du Christian Kahs, Malle. Och det var väl egentligen där allting började med det internationella.
Internationella ut och jobba på riktigt. Så tack vare Håkan Olsson. Ja.
Christian skulle väl köra VM 94 med en 91 Yamaha för Pencil Yamaha. Kommer jag ihåg det?
Ja, Christian frågade mig bara rakt ut om jag var intresserad och hänga med och mecka med honom. I VM. Ja, vad säger man? Det är ju bara, jaha. När åker vi? Ja. Och på den vägen var det.
Hur gick det där för Christian det året?
Ja, det gick väl sisådär. Och helt ärligt talat, jag bytte team under den säsongen.
Vad hamnade du då?
Då hamnade jag hos Tim Beckett istället, som åkte Honda A-kit och Honda B-kit.
Var Japan med där bland annat?
Ja, vi hade också lite hjälp tack vare killen, managern från Nya Zeeland, Sean Harris. Han varit i Japan och tävlat många år i Superbike och sånt. Han känner många av Hondas testförare och killar där, så vi fick lite extra hjälp. Så några av dem var med oss under en sån här jippotävling i England också, men jag jobbade för Alan Patterson och Rodney Fee. Och sen mitt under säsongen där så märkte Alan att han inte hade det där even i så att kunna placera sig. Så han slutade och så fick vi en ny förare från USA som ledde amerikanska mästerskapen. Donnie Howe. Som tyvärr fick ett Donnie don't know how to do it smeknamn av oss i teamet. Därför han kom till oss i Le Mans och han blev ju varvad så han tappade visiret nästan. Så då letade vi förare igen och då kom James Haydon istället, som många nog känner till sen Superbike till som har hållit på länge med sporten.
Jobbar faktiskt på Eurosport, brittiska Eurosport som kommentator nu, James Haydon.
Ja, trevlig prick. Också väldigt bra talang alltså. Men det är den där nivån, så det räcker inte med bra talang, du måste göra rätt grejer också så.
Är det här 95 års säsong?
Nej, 94.
Fortfarande
94. Ja, okej. Okay. Sen efter det så åkte jag hem ett tag och sen tillbaka in i GP med McWilliams.
Ja, vilket team var det då?
QB Team Optimum.
Queens University of Belfast. Ja, det kommer jag ihåg. Så och det var rätt kul, för då, det var väl några ingenjörer som var med. Universitetet sponsrade. Ja. Och sen var det en massa tekniska killar som ville vara med och utveckla den där.
Datakillar och lite sånt där. Så vi fick hjälp av universitetet. Och de hade lite idéer om hur man ska göra och sånt där.
McWilliams var ju rätt ny då.
Ja, ny och ny. Han hade ju åkt 500 ett tag där innan också. Okay.
Så. Men vilket privat år är det här nu då?
Nu är vi 97. Vi kom 9 tror jag totalt på en privat Honda.
I
250 VM. Så det var ganska bra. För det var väl 14 stycken fabriker det år. Liksom. Blandat Honda och Aprilia. Liksom.
Vad var din roll då?
Mekaniker. Plus det andra grejer.
Och för att lyssna på avsnittet i sin helhet behöver du bli Patreon-medlem. Gå in på patreon.com/motorgp-podden. Det ger även tillgång till vår Facebook-grupp som är exklusiv för Patreon-medlemmar.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.